En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Nu har man utplånat hela oppositionen fysiskt. Det här är alltså Stockholms blodbad, det är ingenting jämfört med det här. Man har alltså ingen opposition alls. Ingen kan göra upprop på 15-20 år. Då har grabbarna vuxit upp och vill hämnas. Men just nu är det helt lugnt. Och då kan man sätta igång och skapa en helt annan typ av riksmakt. Riket kan byggas, för vi har inga oppositionspolitiker. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare. Och välkomna till
Katarina Harrison Lindberg, också historiker och författare.
Och nu ska vi in till Sverige på 1100-1200-talet, till Birger Jarl och det svenska rikets uppkomst. Sverige, frågar sig någon. Ja, det är ett stort och avlångt land. Fel om vi flyttar oss till högmedeltiden. På 11- och 1200-talet var Sverige inte stort. Det var bygderna kring Vättern och Mälaren. That's it. Dessutom, varje land är självstyrande. Och land, det är alltså det vi idag kallar landskap. Och där härskar bönderna, ståbönderna, om de vill, helt självständigt. Man väljer kung per land och så måste kungen åka runt och bli hyllad på varje olika ting efter varandra. Så Sverige kan mycket väl ha flera kungar samtidigt eller kungar och bonderepubliker. Det här är alltså ett svagt, splittrat, konfederativt landskap där det är de rika stormännen och de rika änkorna i bygderna som i allt väsentligt bestämmer. Så är det fram till mitten av 1200-talet. Då förändras det här fullständigt och Sverige blir ett rike. Hur gick då detta till? Det är det vi ska prata om idag. Och vi kan starta med kungarna själva.
Ja, jag tycker att vi ska göra det. Jag har alltid grunnat över det här. Jag kan inte förstå faktiskt hur någon på 1100-talet ville bli kung. Det, för mig är det helt obegripligt faktiskt, för alla dör hela tiden. De blir mördade och de har ingen makt och det är bara eländes elände.
The suicide mission.
Ja.
Uncomfortable suicide mission.
Det måste ha varit Sveriges sämsta jobb att vara kung på 1100-talet. Men så, det ska bli några exempel här. Vi vet ganska lite om dem faktiskt, men om vi ska vaska ut då ungefär vad vi har koll på. Den 1000-tals monark i nuvarande Sverige som de här källorna har mest att berätta om, det är en som heter Inge. Han kallas ofta Inge den äldre för att man ska skilja honom från en senare kung som har samma namn. Senast omkring 1080 så erkändes den här Inge som kung i Götalandskapen, kanske också i Mälaren. Han var kristen, så mycket vet vi, och han donerade egendom till Vreta, Sveriges äldsta kloster i Östergötland. Och det kan mycket väl vara så att det är just Inge och hans fru Helena som faktiskt grundar det här klostret. Så kristendomen låg honom väldigt varmt om hjärtat, får vi väl anta. Och det här ställde förstås problem för honom. För att han var ju aktiv i sitt kristna, han ville ju kristna folk och det mötte väldigt hårt motstånd och det gjorde att han blev avsatt på en tingsförsamling i Svearnas land. Detta enligt isländska sagauppgifter. Så Inge han får dra sig tillbaka, han dras tillbaka till Västergötland medan hans välde norröver det övertogs av hans svåger. I källorna är den här svågen känd som blotsvän. Och det betyder strängt taget bara mannen som offrar, så att man vet inte så mycket om den här blotsvän. Men 3 år senare så återvänder Inge med en väpnad styrka Det är lite korstågsvarning på detta.
He was on a mission from God.
Och han griper makten, blodsvän dödas och landet kristas.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Och Inge, han är den första kända svenska kungen som förekommer i påvlig korrespondens. Vi finner honom i ett brev från påven Gregorius den sjunde som skriver till svenskarnas kung. Han kallar bara kungen för I. Det är bara initialen som är utskriven, men man har då förutsatt att det ändå är Inge som avses. Och det här brevet är daterat år 1080. Så att det är ju rimligt att det är just Inge. Gregorius, han skriver i brevet att han har hört att det ska finnas kristna predikanter som har kommit till svenskarnas land. Och han önskar att kungen ska sända honom en biskop eller en präst för att berätta om det här landet långt upp i norr och ta emot lite instruktioner. Och påven, han behöver verkligen ha den här informationen för att uppenbarligen så vet han ganska lite om svenskarna. Han har inte riktat brevet till svenskarnas kung utan till västgötarnas kungar, I och A. Så det finns också ytterligare en person här. Och vad A syftar på, ja det vet man egentligen inte, men någon typ av medhjälpare som kung Inge antagligen har haft då kan ha varit Håkan Röd eller Hallsten, som är två personer som vi vet existerade vid den här tiden, men vi vet inte så mycket mer om dem, och om det verkligen är dem vet vi egentligen inte heller, men det skulle kunna vara
nästan
dem.
Ingenting.
Nej, det är ju det, man vet nästan ingenting, så att det är ju lite fjuttigt att jag sitter här och brer på nu. Men i det här brevet så framgår det också att en biskop med initialen R. Jag vet inte om Gregorius tyckte det var jobbigt att skriva ut namn eller vad det beror på. Men den här biskopen, han har i alla fall kommit till Rom och han har berättat om folket där uppe i norr då, hur de har omvänt sig till den sanna läran. Och påven, han beordrar I och A att se till att folket betalar tionde och se till att präster skickas till Rom för utbildning och en massa annat som byråkratiskt så kommer med att man nu ska vara med i den här kristna klubben som Inge vill vara med i. Men i övrigt så vet man väldigt lite om hur Inges regering slutade. Han dog väl antagligen någon gång mellan år 1100 och 1110. Men så, det är på den nivån vi känner till kungar, om vi känner till mycket mycket om dem på den här tiden.
Och det intressanta här som jag gärna vill dra en lans för, det är att ingenting av det här svenska källor, utan det är utomståendes intresse. Påven var intresserad av svensk kristnande och lite byråkrati, alltså skriver han bara det. Han bryr sig inte så om att reda på vad kungarna heter. Isländska sagor berättar lite om att det är lite problem där och kungar stöttar varandra. Vi känner till en liten sak till, och det är att ingen krigar om Dalsland med en norsk kung, och det vet vi eftersom norska och isländska författare skriver att det var ingen och försökte stoppa oss. Sverige har ingen egen produktion av historia, och att berätta att en kung skulle ha dött eller tillträtt, det gör inte vi i Sverige. Så det är verkligen utomstående betraktares förutfattade meningar som färgar vår bild av de här okända kungarna.
Ja, så det blir väldigt slumpartat vilken information som dyker upp och fastnar och vad som har intresserat folk.
1150, 60, 70-talen. Kål, Burislev, Karl, Erik. Finns några korta år, dör alltid en våldsam död och ersätts av någon släkting eller ingift släkting eller kuppmakare. Sen har vi en som heter Knut, och han regerar lite längre.
Ja, Knut, han var fiende till de här Kål och Burislev. Han avled 1195 eller 1196, man vet inte riktigt exakt. Och under hans tid så verkade det varit ganska fredligt. Det skedde lite myntprägling under den här perioden. Och det finns faktiskt hela 9 kungliga brev bevarade från hans tid. Och de flesta beror på, så det är så här att kungen har skrivit någonting till förmån för något kloster. Viby vid Sigtuna till exempel, som man höll på att flytta till sörmländska Julita. Och Knut, den här, att vi håller fast lite grann med den här Knut, det är för att han hade en jarl. Den här jarlen, han heter Birger, han har gått till historien som Birger Brosa. Det betyder Birger den leende. Så han måste ha varit en
jarlen är alltså kungens närmaste man. Det enda egentliga ämbetet vi har vid sidan av kungen, stormannaledaren.
Mm. Så hans närmaste man, precis. Och den här Birger Brosa, han tillhörde en väldigt ryktbar stormannagruppering med omfattande egendomar i Östergötland, bland annat i Bjälbo. För länge sedan så talade man om Bjälboätten, men det gör man inte riktigt.
Ja, numera brukar vi kalla det kungahuset eller Birger släkt eller något annat.
Precis.
Men det är alltså Bjälbo, man kan med fördel åka dit och kolla in den ganska köktornet som finns där. Alltså det är en stort jarlasäte, fortfarande till stora delar outgrävt. Mitt i Östergötland.
Ja, men det egentligen för vår del så är det ju då alltså den här Birger som är den intressantaste figuren kanske.
Ja, en stabiliserande faktor. Han sitter där som någon sorts stormannaledare som håller upp den här bräckliga kungliga monarkin i flera decennier.
Mm.
Och där finner vi, för när sen Knut dör, då fortsätter Birger att vara den där stabiliserande faktorn. Och när man plockar in en ny kung från fiendegänget, Sverker Karlsson, vars pappa hade blivit ihjälslagen på Visingsö 1167, då är Birger fortfarande den jarl som håller ihop allt detta. Så, och det här pekar ju framåt. Då har vi någon sorts idé om att vi kan skapa personliga nätverk, stabilitet och bygga upp det här medan kungarna kommer och går. För när sen Birger Brosa dör, då faller den här stabiliteten sönder och samman direkt, och så börjar man puckla på varandra igen. Mellan 1204 och 1210 så har vi en ständigt pågående kunglig fejd, där det går fram och tillbaka. Slagen vid Lena 1208, Gestillren 1210. Vi har en som heter Erik Knutsson som kröns till kung 1210, och det är första kungakröningen vi känner till, men det är å andra sidan nästan allt vi vet om Erik Knutsson. Han dör 8 år senare och sen byter kungarna av varandra igen. Johan Sverkersson, Erik Eriksson, Erik Lesbe och Halte och så vidare. Och då så märker vi lite förbegående att det finns sådana här som försöker skapa stabilitet runt omkring. Och 1225 märker vi första gången beteckningen conciliari, rådsherrar. Alltså stormän som vid jarlens sida försöker hålla ihop det här egentligen väldigt, väldigt svaga, bräckliga riket. Jag kan bara vara tacksam för att det inte finns en stygg fiende i närheten som vill invadera. För det hade varit ett lätt erövrat land.
Ja, och jag kommer ihåg på den tiden jag själv undervisade historia att på något sätt göra reda i
Alla de här,
den här svenska kungahistorien från 1080-talet till 1220-talet. Det var ju egentligen bara, den blev dödad av den och sen kom den och sen blev den dödad av den här andra och sen dog den och sen dog den. De dog jämt och de var alltid fiender med varandra och de var bröder och kusiner och hatade varandra. Och så det är väldigt rörigt. Det var släktfejder och blodshämnd och skit rent ut sagt. Och Sverige var svagt.
Sverige fanns inte ens som namn. Sverige dyker upp på 1380-talet i en urkund från Kalmar. Vi vet inte som de kallade landet Sverige. Karl Sverker som kallar sig en gång Sveas och Götas kung, men det gör han i brev ner till kontinenten. För något måste man kalla sig så att inte påven inbillar sig att man är kung vid Visigoternas land eller något sånt där. Så vad man kallar det här riket har vi faktiskt ingen aning om det heller. Ja. Inte än.
Men för enkelhetens skull. När vi säger Sverige så gör vi det med citationstecken.
Precis. Det här är någon sorts nätverk.
Ja, det är släktnätverk som försöker få saker och ting att fungera. För att det finns inga andra bra stabiliserande institutioner.
Vi brukar generalisera de här släktnätverken i historieböckerna för att göra det lättare än det egentligen var. Inge den äldre. Hans familj brukar vi kalla den Stenkilska ätten. Sverkerna, Sverker den yngre, Sverker Karlsson och vidare, kallar vi Sverkerska ätten och Erikarna och Knutarna den Erikska ätten. Men det är alltså vi historiker i modern tid som har hittat på de här termerna. Själva hade de inte förstått det här för de var ingifta med varandra också. Så tänk er nätverk som håller på med familjefejder, icke helt olikt i en amerikansk tvålopera. Det är lite Dallas och sånt där över det hela, men de gör det med vapen i hand och det är lite järnålder övergående i medeltid. Smutsigt, svagt och väldigt, väldigt splittrat. De här nätverken, det är alltså de man ska titta på om man ska förstå hur Sverige funkade. Och då finner man direkt att det här bärs inte upp av några riken eller bygderiken eller härader utan de bärs upp av människor. Det är individer och familjer som sådana, inte institutioner och skrivna lagar som håller ihop landet. Och ingen kedja är starkare än det svagaste länk. Alltså måste de här nätverken ständigt rekonstrueras och förstärkas genom att man träffar någon annan kung, gifter sig med hans dotter eller gifter bort sitt eget barn med den och så gifter man sig med någon annan och så skapar man ett vänskapsband med någon i Ryssland eller Danmark och jobbar i nätverk hela tiden. Någon sorts ständigt blodigt lobbying. Så fungerar de här nätverken. Och de här släktnätverken, när man studerar det här bredare, drar in Tyskland och Danmark och Norge också, finner man att de fungerar som både stegar och skyddsnät. En storman som ingick i ett sånt här nätverk, han kunde utnyttja de personliga banden till att klättra högt, kanske ända till tronen. Om olyckan är framme, då gäller det att ha byggt nätverket bra så det blir ett skyddsnät så att han har vänner och släktingar redo att bistå honom. Eftersom man inte har institutioner, alltså inga riksdagar, regeringar, länsstyrelser eller liknande och inga skrivna lagar, så gäller det att veta exakt vad du har dina nätverksmedlemmar. Vem farfars far var gift med, vad föräldrarna håller till, vem din nästkusin är och så vidare. Sån kunskap är lika med liv och makt. Vi kan ta som exempel en figur som nästan aldrig dyker upp i historieböckerna men som är ganska kul just för att han aktiverade de här nätverken. Det är Magnus Henriksson. Handen på hjärta Katarina, ring den och klockan och säger Magnus Henriksson, han vår gamle kung.
Ja, men självklart.
Ja, för du är bildad. Säg det till vem som helst på gatan och svara till vem? Ja, är det han som jobbade på ICA eller Magnus Henriksson? Han härstammar från en av Inge den äldres söner, Ragnvald Ingesson. Ragnvald fick en dotter som heter Ingrid. Hon är i olika äktenskap mor till Magnus Henriksson i Danmark och den norske kungen Inge Krokrygg som alltså är halvbror till Magnus. Alltså, Magnus har en bas i Danmark. Han har en bas i Norge i form av sin halvbror och han har egendomar och gamla tronkrav i Sverige via sin mamma. Det är tre stycken nätverksingångar. Det här utnyttjar han genom att se till att bli en blodig torped själv, mördar Sverker den äldre i Östergötland 1156 eller lejer någon att göra det. Fyra år senare dödar han den blivande Sankt Erik i Uppsala och kräver den svenska tronen i kraft av mödernas anspråk. Då har han spelat ut de här norska och danska korten. makten och lyckats bli kung av Sverige, åtminstone inom månad. Och till en början så tycks han ha, det gått ganska bra för honom. Han har då blivit av med två svenska kungar, Snorre Sturlason som då sitter borta på Island och kan den norska kungabasen. Han berättar att Magnus norska halvbror Orm flydde till Sverige 1161 och Magnus var då landets härskare. En annan brorsa, Ragnvald, är Magnus närmaste man och jarl. Och både Magnus och Ragnvald förekommer som donatorer i en klosterupptäckning från Vreta kloster. Så han har alltså spelat in de här nätverken mycket effektivt, men inte tillräckligt effektivt. Den döde Sverker som Karl, han har också tagit kungarnamn, dyker upp utanför Örebro och slår ihjäl Magnus 1161. Det här är 3-4 års karriär via nätverk och det lyckades Magnus att vara kung i Sverige, kung och kung, under några månader. Det är så de här nätverken spelar.
Det är också ett väldigt tydligt och bra exempel på hur turbulent det var faktiskt.
Och det här är inget bra
system. Nej, det här är absolut inget bra system.
Det är maffia. Det är gangsterkrig i New York. Det är det man tänker på. Man tänker på Gudfaderfilmerna.
Ja, och det måste ju vara i princip omöjligt att ha någon sorts framförhållning i den här typen av system. Det finns liksom ingenting att bygga på mer än att man själv har den turen och har rätt personer i närheten för att inte bli mördad av någon svåger någonstans helt plötsligt.
Mm. Alla är släkt med varandra dessutom, så alla hugger i eget blod. Det är inget snällt samhälle, det är stryka pojkar.
Så eftersom Sverige saknar en egentlig riksmakt med försvar, skatter, utrikespolitik och allt sånt här som man förknippar med ett land, så blev det väldigt sårbart för anfall. Det skedde till exempel ut med hela östkusten. Karelare, ester, kurer och andra anföll kusterna, brände, plundrade, släpade iväg svenskar i slaveri. Och det fanns ingen centralmakt som kunde förhindra att det här hände. Om man skulle försvara sig så var man tvungen att göra det som enskild bygd. Mm. Så att det fanns ju förbättringspotential, skulle man väl kunna säga. Det behövde ju göras någonting.
Mm. Alltså sådana här incidenter, liksom alla de här försvarskyrkorna, de vittnar ju om ett sårbart land. Det här är ingenting som det står om i våra gamla historieböcker. Jag vill gärna dra upp det som exempel på vad man har mörkat, osynliggjort eller inte berättat om i traditionell svensk historia. Inget land är stolt över att det har varit sårbart och här var Sverige svagt. Men tittar man på Saxo Grammaticus danska krönika, Henrik av Livlands livländska krönika från den här tiden, och som alltså är samtida, så finner man ofta skildringar av hur sjörövare kommer och angriper svenska kuster. Jag har en redogörelse från 1226. Den är från Henrik av Livlands krönika och den är från 1227. Det är alltså bara ett års mellanrum mellan när det hände och när det skrevs. Det handlar om en påvlig legat, Wilhelm av Modena. Han har varit i Baltikum och medlat. Han har alltså varit där på, som internationellt tillsett medlare mellan korsfarare och biskopar. Och när han ska resa hem så blir han liggande i Rigabukten i väntan på förlig vind. Och får syn på några estniska skepp från Ösel som är på hemväg efter att ha plundrat i östra Sverige. Och det är helt tydligt, det syns alltså på skeppen att esterna har tagit med sig stora rikedomar och svenska slavinnor som syns ombord på skeppen. Och då undrar Wilhelm, som är italienare och inte kan det här, vad det här är för något. Och då berättar folket på Ösel att ja, det är folket på Ösel. De har kommit dit. De åker över till Sverige, plundrar ordentligt vid svenska kusten, pinar sina fångar hårt, våldtar slavinnorna och håller dem sen som bihustrur. En vanlig bonde på Ösel, han kan köpa två eller tre nya kvinnor till sitt hushåll efter en sån räd mot svenska östkusten. Ibland är det så mycket utbud av unga svenska slavinnor att esterna säljer dem vidare till folk i Kurland, i dagens Lettland eller till andra hedningar. Wilhelm av Modena, eller Guglielmo da Modena som han ju heter, italienaren, han blir så upprörd över allt det här. Och han ser och hör att han ställer in hemresan till La Bella Italia och stannar kvar på Gotland istället för att predika korståg mot Ösel. Och det här får han till så pass många tyska knäktar och riddare och andra att de får en hel kristen här, och när isen har lagt sig på Östersjön så kan man tåga från estniska fastlandet över till Ösel år 1227, underkuva folket och, får vi hoppas, befria de svenska flickorna. Så ser det ut i Sverige på 1220-talet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men om vi återgår till de här okända kungarna. På 1230- och 1240-talet så regerade Sverige av en kung som heter Erik Eriksson. Vi vet inte så mycket om honom heller. Han är känd i vår historia som Erik Lesbe och Halte, så det, på det sättet kanske en del i alla fall har hört namnet. I Erikskrönikan så anger man nämligen att han var lite lesbande och att han haltade lite grann. Så det har glunkats att han kanske hade Marfans syndrom, det är en bindvävssjukdom som försvagar kroppen. Och som väl kan göra då att man kanske haltar lite grann och också får ett lite märkligt utseende. Undersökningar visar att hans systerson Erik Birgersson hade den här sjukdomen. Så att,
fanns skelettet bevarat? Ja. Erik Lesbe och Halte skelettet, det vet vi inte.
Möjligtvis så skulle han kunna haft den. Men en kris i Erik Erikssons regering ägde rum åren 1247 och 1248. Det här är vid samma tid som Birger Magnusson blev hans närmaste man. Alltså Jarl. Eriks Jarl. Birger Jarl. Det är nu han dyker upp. Och Erik och Birger, de utmanades av ett uppror från en storman som heter Holmger Knutsson. Hans pappa, Knut, han hade varit kung under ett annat uppror mot Erik. Och upproret det nedkämpades i slaget vid Sparsätra i Uppland år 1247. Rebellerna besegrades och Holmger Knutsson, han var tvungen att fly. Han flydde norrut. Och enligt Erikskrönikan, återigen, tog han sitt tillflykt i Gästrikland där han tillfångatogs. Upprorsledaren Holmger halshögs år 1248. Men alla hans krigare var inte kuvade och många gick i landsflykt. Erik Eriksson avled den 2 februari 1250. Alltså ett par år efter att det här hände. Och han hade inga egna barn, så det fanns inga självklara tronföljare. Men det fanns flera som gärna ville ha den här kronan, av ett för mig obegripligt skäl. Men däribland så fanns Birger Jarls son Valdemar.
Eller rättare sagt, även hans pappa som ville att sonen ska ha kronan. Valdemar, en liten gosse.
Ja, ja. Det var naturligtvis hans pappa som ville ha. Men Valdemar, han var i alla fall son till den döde Eriks syster. Så det var inte helt bisarrt att han skulle komma i fråga. Och i Erikskrönikan så finns det en ryktbar men föga trovärdig historia om hur det här kungavalet gick till. Där sägs det att Birger Jarl, han var i Finland precis vid det här ögonblicket. Och han kunde inte vara med själv när valet skulle göras. Och då så bestämde sig de här svenska stormännen för att hylla hans lille son Valdemar. Och när Birger kommer tillbaka till Sverige så blir han rasande.
För han ville bli kung själv.
För han ville ju naturligtvis bli kung själv. Och en av stormännen, han heter Joar Blå, han påpekar att de hellre ville ha en ung kille än en äldre man till kung. Och om Birger vägrar att låta sin son bli härskare så kan Joar skaka fram en ny kung ur sin egen kjortel, står det. Det här är ju en bra skröna, men det här har väl kanske aldrig hänt. Men vi har nu äntligen presenterat huvudpersonen för dagens poddavsnitt.
Precis.
Birger Jarl. Och honom, Dick, har ju du skrivit en bok om.
Ja, det har jag. Tänk, alltså, Jarlens sekel kom 2002. Där jag gick igenom allt vi vet om Birger Jarl. Vilket faktiskt börjar bli mycket, för nu börjar källorna trilla in. Från och med den här tiden så får vi fler och fler källor i Sverige, och det beror på Birger Jarl. För nu blir det lite mer ordning på torpet, och då börjar folk ha skäl att bevara skrifter. Så det jag säger nu, det är sånt som vi vet med mycket större säkerhet. Kungarna är inte anonyma längre. Att det här inte har hänt, det kan vi vara helt säkra på, för Birger vill inte bli kung själv. Han vill mycket mer än så. Han vill muta in alla ämbeten han bara kan åt den egna familjen och kontrollera dem på det sätt som han gör. Valdemar är en liten pojk, det är klart att han inte kan härska som kung, men om vi bara låter honom bli det, då har vi kungaämbetet. Vi har massa biskopsämbeten också. Birgers äldre bror Karl, han har varit biskop i Linköping och stupat i Estland. Birgers äldre bror Bengt har också varit biskop och börjat bygga om Linköpings domkyrka. Birgers allra äldste bror Eskil har varit lagman i Västergötland. Så Birger är en av de yngsta i kretsen, och han vet hur viktigt det är att kontrollera alla de här ämbetena. Jarlaämbetet har han själv. Sen tar vi kungaämbetet och biskopsämbetena. Det är de här nätverken som bestämmer något. Vi ska bara se till att några andra släkter inte sitter på dem. Så Birger ligger säkert bakom det här kungavalet. Se till att Valdemar kröns. Det sker i Linköping 1251. Och så fortsätter han och försöker säkra så många ställningar som möjligt. Och vad är nu bästa sättet att se till att ingen annan familj koppar åt sig någon sån här viktig post? Om man verkligen ska försäkra sig om att det inte går. Holmger och hans gäng, Knut och Sverker och Erik och alla de här andra. Ja, det bästa sättet är ju att nacka dem allesammans. Alltså utrota oppositionen fysiskt. Det är radikalt, det är effektivt, det är brutalt, det är väldigt ondskefullt, men det funkar. Och detta är precis vad Birger Jarl gör. Nästa uppror och nästa rond i kriget om Sveriges krona, det äger rum på hösten 1251 vid en plats som heter Herrevadsbro. Och det är en väldigt svårlokaliserad plats som västmanlänningar och västgötar bråkar, eller har bråkat intensivt om i vilket landskap den låg. Oavsett vilket så noterar källorna, framförallt Erikskrönikan, att här vinner Birger Jarl genom svek. Han lyckas få biskop Kål i Strängnäs att lysa frid och lova fri lejd och allt det här åt fienderna. De går över en å och sätter sig för att diskutera. Dörrarna stängs och de halshuggs, dödas. Och Jarlen konfiskerar egendomar. Erikskrönikan är starkt kritisk mot det här. Då ska man lägga till att Erikskrönikan skrivs i en situation där Birger Jarls familj bestämmer över Sverige. Man kommer ihåg det här även i den egna traditionen som övervåld. Det här var orätt, men det gav resultat. Nu har man utplånat hela oppositionen fysiskt. Det här är alltså Stockholms blodbad, det är ingenting jämfört med det här. Man har alltså ingen opposition alls. Ingen kan göra upprop på 15-20 år. Då har grabbarna vuxit upp och vill hämnas. Men just nu är det helt lugnt. Och då kan man sätta igång och skapa en helt annan typ av riksmakt. Riket kan byggas, för vi har inga oppositionspolitiker.
Ja, och därefter så sätter man igång och gör en hel rad förändringar. Och
vad man... reformpaket hade det.
Ja, Birger Jarl presenterar ett reformpaket. Han gör det tillsammans med kyrkan. Det sker ett stort kyrkomöte i Skänninge år 1248. Där var en jarl, står det bara, men det måste ha varit Birger som var med. Birger tar 1251 själv kontakt med påven Innocentius den fjärde, som stod på hans sida. Så kyrkan och den här svenska jarlen, de höll ihop. Birger hade också två äldre bröder som du nämnde som hade, som hade varit biskopar, så att han hade ju kontakter inom kyrkan naturligtvis. Och så att det var kanske inte så märkligt att han hade liksom ingångar där så att det kunde funka.
Mm. Jättebra, vi har fått Gud och kyrkan och administrationen, de inlämnade.
En annan grupp som Birger Jarl knöt till sig och samarbetade med var de tyska köpmännen.
Ja, för att få in alla de här tyskarna och tjäna pengar på dem, ja, för att ta tull av dem tänker ju vän av ordning, men det är ju det man inte gör. Det är ju det tyskarna slipper, det använder man som lockbete. Så vad är poängen med att plocka in dem om man inte tjänar på deras egen närvaro? Ja, det är skatteväsendet. För skatter hade man inte haft i Sverige. Var man kung i Sverige på 1100-talet, det här hopplösa jobbet som alltid slutade med att man blev ihjälslagen, då hade man inga skatteinkomster alls. Man fick en del inkomster från böter i vissa landskap. Man hade fasta jordegendomar som kallades Uppsala öd, men de fick man inte sälja utan man fick bara leva på räntorna skulle vi säga idag. Sen varierade det lite grann mellan olika landskap vad man hade mer. Om kungen rider in i Västgötland så har han rätt att göra så kallad gästning, det vill säga rida in med ett visst antal års mellanrum och äta på en gård. Detta hatade bönderna, men det hade han rätt till där. Inte i Östergötland, inte i Sörmland eller Uppland, men i Västgötland. Vid östkusten, alltså sörmlänningar och östgötar, de hade istället plikt att ställa upp på ledung. Alltså åka ut i krigståg till havs några veckor varje sommar eller betala proviantpengar till det. Och det kunde inte skiftas över, växlas mot någon annan typ av inkomst, utan det var också en fast förpliktelse. Så det finns alltså ingen egentlig stark ekonomisk bas om kungen vill göra någonting, utan han måste förhandla sig till allting. Han är alltid fattig. Och det här förändras nu. När Birger Jarl har nedkämpat oppositionen, kuvat upproren, kastat ut dem till exil eller halshuggit dem, då omvandlas de här gamla, tunga, fasta förpliktelserna till skatter. Det första tydliga tecknet på det här, och det är ett känt citat som jag tänker ta på latin nu, det sker direkt efter segern vid Sparsätra 1247, alltså när Holmgar Knutssons uppror har misslyckats. Då står det, och där kan vi läsa i en svensk annal, alltså en ordbok från tiden, de som förlorar nu, det är communitas rusticorum Upplandie, Upplands allmoge, communitas rusticorum, böndernas gemenskap alltså. De, amisit victoriam libertatis sue, at imposites und eis spanale et scipuiste et honera plura. De förlorade segern och sin frihet och man pålade dem spanskatt, skeppsvist och flera bördor. Alltså olika typer av skatter som man betalar istället för att göra ledung. Man växlar fasta förpliktelser till höjningsbara pålagor, skatter. Och det här betraktas som ett så allvarligt ingrepp mot bönderna att de hade förlorat hela sin frihet. För en fri man betalar ju ingen skatt. Om det här inte hade varit en så radikal och smärtsam reform hade den förmodligen aldrig blivit ihågkommen i annalerna. Det här var något som smärtade hårt. Segerherrarna, alltså Erik Eriksson, Birger Jarl och de andra, har alltså passat på att uppfinna skatteväsendet i Sverige och omvandlat äldre plikter. Och då får man in en hel del inkomster. Inte nödvändigtvis pengar, för det var outvecklat, men man får in en massa naturaprodukter som man sen kan sälja vidare. Alltså hudar, pälsverk, råg, vete, fisk och något liknande. Och de här skatterna, de hade kommit för att stanna.
Ja. De kom ju, jag menar, vi betalar fortfarande skatt i Sverige, så att de kom för att stanna. De här första skatterna, de brukar man kalla för grundskatter, och de vilade på jorden, på de fria bönderna. Så från och med nu så börjar man beteckna bönder som skattebönder. Grundskatterna, de kom att utgöra stommen i den svenska statens ekonomi för mycket lång tid framåt, ända till 1903. De här skatterna, alltså grundskatterna, som någon måste ju ta hand om och få in det. Det var ju inte kungen själv som, eller Birger själv som åkte runt och skötte detta. Utan helt plötsligt så ser vi en ny typ av ämbetsman som inte hade funnits tidigare i Sverige. Nämligen fogden. Har också kommit för att stanna. Men hade aldrig funnits för, och det var fogdens uppgift att liksom sköta det här med insamling av skatter, administrera det och se till att det skedde och ha kontakterna
nu
med.
Nu ser ju vän av historisk ordning genast den här skurken rida in på gårdstunet. Han talar i regel tyska och han har knäckta med sig och han pungstår befolkningen på allt de äger och har. Det är den fogden som kommer. Nu dyker han upp.
Nu dyker han upp.
Vad betyder fogde förresten?
Ja, det betyder tillkallad faktiskt. Det är en utveckling av latinets vocatus. Eller hur, Dick?
Så uttalas det. Ja. Och det är samma ord som advokat.
Ja, det är det.
Ja, tillkallad egentligen. Ja.
Det har ju inte jättemycket att göra med vad han gör, kan man ju tycka. Men det är därifrån det kommer. Och hans jobb det är att rida runt på gårdarna och ting och i bygder och genom... Ja, hot, löften och övertalning ser till att allmogen faktiskt betalar sina skatter och hanterar det.
Hot, löften och övertalning, betala nu annars.
Ja, det är lite betala nu annars. Sen ska man inte tänka sig att fogden personligen gick och samlade in skatter som man ibland kanske föreställer sig, utan det var ju han talade om för folk vad de ska leverera för skatt. Och sen så får bönderna själva leverera det här till vart de nu ska skicka det. Och de här skattepersedlarna som ju inte var pengar förstås, utan det var ju smör, hudar, säd, alltså allting som man tillverkar på svenska gårdar eller skjuter i de svenska skogarna eller jag menar, vad man nu hade i just de här bygderna. Levande djur, alltså allt möjligt. En del användes ju inom den svenska administrationen, det åts ju upp helt enkelt, medan annat då kunde säljas till de här tyska köpmännen och fraktas utomlands och istället fick man in pengar.
Klingande mynt, exakt. En intressant sak är här att det här är vår första ämbetsman som folk ser. Övriga ämbetsmän finns inte än. Alltså det kommer dyka upp lite kansler och marsk och drott sen, men fogden fick alla svenskar en relation till, så det var han som var maktens man. Och det förklarar varför fogde är ett ont ord i svensk historia. All vrede man hade mot överheten, den kunde man egentligen bara kanalisera till fogden. Om det var dåliga tider så var det fogdens fel, om bönder plågades, fogdens fel, korruption, fogdens fel och så vidare. Fogden var på gott och ont kungamaktens ansikte mot folket och skulle så förbi långt fram i tiden. Men nu har vi fått in ett inkomstsystem. Man har en massa varor som man får in via fogdarna, skattevaror, persedlar som man kan sälja till tyska köpmän som tjänar jättemycket pengar på det. För det silvret kan du anställa knektar som hjälper fogden att ta upp skatt. Du kan anställa nya fogdar som i sin tur kan anställa andra knäckta, byggmästare, kunnigt folk. Du har råd att köpa klosteregendomar, köpa lediga jordar från förmögna änkor. Du kan bygga borgar och så vidare. Då. Och nu börjar Sverige byggas, och det menar jag bokstavligt talat. Nu reser sig våra slott för första gången, för man har råd med det och kunnigt folk. Stockholms slott och Kalmar slott, som fortfarande finns kvar. Stockholms slott har byggts om efter att det rivits, men Kalmar står det fortfarande. De byggs nu. Borgholms slott på Öland dyker upp på 1280-talet, Stegeborg på en holm i Slätbaken vid Söderköping och så vidare. Det här är rejäla stenborgar, Axevall i Västergötland likaså, som man reser nu för att ha som basen, någon sorts bastionen för den här nya fogdebaserade kungamakten. Man har också råd att bygga palats. Nu snackar vi alltså inte borgar med militärt värde, utan lyxiga palats. Möteslokaler, retreats där man umgås med hovet, Vadstena, Alsnö och så vidare. Sådana här anläggningar har inte funnits innan. Vi har haft en liten borganläggning som vi känner till på Visingsö, som inte räddade kungen från att bli mördade, för det blev en där. Men nu blev de här stora slotten någon sorts fasta knutpunkter i det svenska riket. Och det hade inte kunnat ske utan skatteväsendet.
Nej. Och med hjälp av de här tyska experterna och allt det här silvret, mynten som fördes in i rikskassan med skatter, handel, så var det ju också möjligt att bygga ut inte bara borgar utan städer. Så att städer börjar faktiskt dyka upp vid den här tiden på en helt annan nivå än förr. Och i en stad så kunde man uppföra växlingskontor, man kunde ta upp tull och på så sätt så får man in ännu mer pengar till jarlens kistor. Han har stora kistor.
Och då kan man hyra ännu fler knäktar.
Då kan man hyra ännu fler knäktar och skaffa ännu fler fogdar.
Och uppfinna begreppet skattehöjning. För det kan knäktarna hjälpa till med.
Ja.
En god finanscirkel eller en ond bondeplågarcirkel skulle bönderna säga. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför går bönderna med på det här?
Ja, varför går man med på detta? Det kan ju, för just nu så låter det som att det här är bara nackdelar.
Ja, för bönder är det ja.
Så vad är vinsten här då?
Ja, mycket bra fråga, men Birger har ju en plan.
Han har en plan.
Det är en masterplan, för Sverige ligger sist i Europa i utvecklingen. Man kan titta vad tyska, danska, engelsmän och andra har gjort innan. Han vet precis vad som behöver göras.
Han måste ju ha fått bönderna att förstå att det är häftigt att betala skatt.
Det, för att tala socialdemokratiska, jajamensan, det var just det han lyckades med. Och nyckeln till det här var lagstiftning, skapande av ett rättssamhälle. Från och med Birger Jarls regeringstid möter vi den svenska centralmakten som en regim med den uttalande ambitionen att bygga upp ett rättssamhälle med kungligt våldsmonopol. Något som hade varit fullständigt omöjligt tidigare. Nu stiftar man mängder av nya lagar, edsöreslagar som gäller över hela landet där man skyddar hem från att bli inbrutna i, alltså hemfrid, skyddar kvinnor från att bli våldtagna, kvinnofrid, skyddar domstolsplatser för att någon kille ska komma in och bestämma allt, tingsfrid, skydda kyrkorna, kyrkofrid. Dessutom börjar man ordentligt kodifiera alla gamla landskapslagar så de finns på pränt. Man ser till att de som bryter mot de värsta lagarna, alltså, även om det är en storman, så blir det fredlöshet, förlust av egendom, dödsstraff och så vidare. Då. Och så ser man till att statuera exempel. Och då börjar ju poletten trilla ner hos skattebetalarna. Visst, vi blir punktslagna på mer än tidigare, men vi får något tillbaka. Vi kan känna säkerhet, sluta avtal. Vi behöver till exempel inte ha kvar våra jobbiga trälar. Vi kan avskaffa slaveriet och hyra drängar och pigor istället. Vi kan se till att planera utbyggnaden på torpet. Vi behöver inte vara rädda för den där stormannen för att han ska trumfa igenom sin vilja, ta vår dotter och släpa bort henne och bryta sig in i klostret och skälla nattvardsvinet. Vi har fått rättskipning. Detta är bra. Och det här trumpas ut på tingsförhandlingarna. Jarl Birger gav oss denna lag och så vidare. Då. Många av de här lagarna var direkt till skydd för övergrepp från stormens sida. Och det här är definitivt positivt. Det här var sånt som man direkt kunde se gynnade vanligt folk. Och då får systemet legitimitet.
Ja, och helt plötsligt så funkar det ju inte med de här privata, ja, vi slår ihjäl den här för att få den här makten. Som det hade varit på 10-1100-talet innan Birger Jarl dyker upp. Ja.
Birger och hans söner Valdemar och Magnus, de genomför det här på 20-30 år. Och när de är klara med det här någon gång på 1280-talet, då är det slut på stormande uppror mot kungahuset. Mm. Då har vi ett kungahus. Sen kan kungarna bråka inbördes, men det är slut på den här typen av osäker maktinstabilitet, konfederation. Sverige har börjat funka.
Mm. Birger Jarl, han var aktiv in i det sista. Sommaren 1266, då var han i 55-56 års åldern, så träffade han den påvlige legaten kardinal Guido i Kalmar. Därefter så försämras hans hälsa och den 21 oktober 1266 dör han. Han begravdes i Varnhelms klosterkyrka som han hade medverkat till att återuppbygga. Den hade brunnit 1234. Och här ligger han fortfarande tillsammans med sin hustru Mäktild och sonen Erik i en grav framför det gamla lekmannaaltaret. Inte långt från gravplatsen så finns det faktiskt ett skulpterat porträtt av Birger i sandsten. Antagligen är det gjort under hans livstid och placerat högt uppe vid valven mitt emot ett porträtt av Jesus. Jarlen, han har en hertigkrona på sig och han är avbildad med långt vågigt hår och så har han de här karakteristiska hakknölarna.
Det är alltså vårt äldsta egentliga porträtt i Sverige.
Det kan det vara.
Äldsta skulptur i alla fall. Ja, jag har ju skrivit om Birger och föreläst om honom väldigt mycket och även spelat in tv om honom och jag betraktar honom lite som en sheriffhjälte i en westernfilm. Han kommer dit. väldigt osäker tillvaro. Skjuter ihjäl varenda desperado han kan hitta. Kuvar boskapsbaroderna och tvingar dem att sluta med sina lynchningar. Spärrar in soer och tjejener och apacher i reservat. Se till att kyrkan och skolan byggs och att man drar en järnväg till staden. Och inser sen på ålderns höst att han har vaccinerat samhället mot sådana som han själv. Sådana får inte finnas längre. Nu har lagen kommit till staden. Birger var den sista svenska tidig medeltida stormannen. Den sista representanten för den typ av härskare som hade gjort 1000- och 1100-talen osäkra. Från och med nu var Sverige ett institutionaliserat rättssamhälle med lagar, fogdar, knäktar, slott, borgar och städer. Städerna förresten, de ska vi återkomma till i en speciellt poddavsnitt senare då vi möter våra äldsta medeltidsstäder.
Ja.
Men inte nästa gång, för nu är det här poddavsnittet slut.
Ja, och nästa gång blir det Saxo och Snorre.
Det är din avdelning. Historieberättarna från högmedeltiden. Ja. Det blir kul.
Så tack för idag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.